Hej och välkomna till Emil Henriks podcast nummer 9.
Ja, välkomna.
Kul att se dig, Emil.
Detsamma, verkligen. Detsamma då, så kul att se dig.
Tillbaka i
Stockholm.
Stockholm, storstan. Mm. Känns som att det är en större stad när du kommer hit.
Ja,
Göteborg.
Ja, det är verkligen tydlig skillnad. Jag tänkte faktiskt på det igår när jag var på väg. När jag kom från flygplatsen till centralstation och jag från centralstation skulle ta mig till Sergels torg. Mm. Och Sergels torg i och för sig är väl givetvis den mest storstadiga delen av den här storstaden också. Alltså det är ju epicentrum på skitigheten i Stockholm. Alltså det känns som att är det någonstans man ser eländet i Stockholm så är det typ där.
Ja.
Så här knark och fyllon och det stod någon jävla sån här ultrareligiös snubbe med en mick och predikade om att Jesus var med alla och så, han såg ut som jävla lodis. Jag hade ju svårt att se liksom det säljande värdet i att oh, han ser ju så jävla lyckad ut så jag väljer att gå med i hans lilla minisekt. Han stod med så här, någon täckjacka från 92 och ja, det såg ut.
Mycket pan för ett indianer kan det vara där också.
Ja, exakt. Men alltså, ja, de symboliserar ju också storstan på något sätt. Eller så, att de står ju inte i Värnamo och spelar och drar in skivförsäljning.
Liksom. Nej, just det.
Utan,
du drar ofta upp Värnamo
som exempel. Ja, men Värnamo har blivit det symbolen för en småstad på något sätt. Liksom. Jag tycker det låter så fint.
Är du ofta i Värnamo?
Nej, men jag, några gånger om året kanske. Mm.
Ja, hur som helst sitter vi på ditt hotell som är utlovat Adlon. Hotell.
Adlon Hotell, ja. På Vasagatan 42 var det, va?
Ja. Kanske var. Jag vet inte. Jag bara valsar in här.
Ja. Och då kan vi passa på att säga att dels tycker jag att det är ett ganska schysst hotell. Helt okej. Jag har bokat det via hotels.com. Och då kan man tänka sig så här lite mer i personilgårdfalson. Att vi kan ta kontakt med hotels och den här hotellet. Och kräva sponsringspengar för att nu har vi nämnt det i
efterhand.
Liksom. Ja, exakt. I vår podcast som når vi miljoner lyssnare.
Ja, det är uppe i 1,2 miljoner.
Liksom. 1,2 miljoner, ja. Så att det börjar ta sig.
Ja. Så det är en bra kassako.
Än så länge är det ju bara i den närmsta bekantskapskretsen. Men det snart sträcker vi oss ju även till tredje part. Så
ja, exakt.
Så 1,2. Ja, men det är bra faktiskt. Mm. Och då får man gå in på hotellet och säga ja, jag skulle vilja snacka med chefen här på Adlon. Så här. Ja, det är typ så hämtar de honom. Så här. Ska 29 400 kronor här för promoting på...
Skrivit ut en faktura.
Ja, exakt. Ja, på en servett. Ja. Men jag kan ha gjort en fin alltså så här det här behöver vi nu som det heter ju någonting när man så ja, skitsamma. Men ja, så ska vi göra. Det jag gör det imorgon
så ut och göra så läs. Du behöver inte betala någonting helt enkelt när du går ifrån eller?
Nej, såklart.
Töm minibaren.
Ja, det är ju det första jag säger imorgon när jag checkar ut alltså, ja, jag betalar ingenting för att jag löste det igår genom vår podcast.
Det är klart.
Det är klart ja.
Skönt.
Ja, så det är bara stryka. Men jag skulle bara säga det också med storstan, att det jag reagerade på var, man kanske inte tänker egentligen på så ofta, för Göteborg är ju en något sån här storstad ändå. Mm. Det är ju ändå Sveriges näst största stad där jag bor. Men det är en ofantlig skillnad på känslan mellan Göteborg och Stockholm. Stockholm har ju en mycket mer präglad storstadsattityd.
På vilket sätt känner du det där?
Ja, men dels så fort man rör sig in i stan, speciellt runt Kungsgatan och ner mot Östermalm och allting sånt, så är det mycket liksom kostymnissar och folk som springer mellan banker och olika liksom...
Med kaffe i handen och så.
Ja, men portföljer, de har sådana här, de har inte vanliga väskor utan de har...
De har inte köpt väskan på Ullared.
Nej, det har de verkligen inte gjort. De har typ köpt en... på en jävla nischad office-väskbutik som bara alltså så här premium liksom. Den 30 000 bara för den väskan liksom. Mm. Och de är ju klädda, de är ju lite i övre medelåldern och tråkigt men jävligt propert på något sätt liksom. Mm. Så här. Mycket mer sådana ser man ju från den finansiella världen i Stockholm. Det, den typen av centrum har vi ju inte i Göteborg. Mm. De börsen till exempel eller liknande, jag vet inte. Alltså det funkar ju inte så liksom. Och plus det här liksom knarkdelen och misären. Alltså det blir ju mycket större klyftor i Stockholm än vad det är i Göteborg. Allting är ju lite mer folkligt i Göteborg. Mm. Som folket
du
också.
Känner det tydligt?
Alltså. Ja, verkligen jättetydligt. Och då, jag har ju ändå bott i Stockholm tidigare. Och kände väl egentligen lite samma sak nu. Men nu är det lättare för mig att jämföra. Att, eftersom jag nu bor i Göteborg. Vad flinnar du?
Jag tänker på ljud man gör mellan.
Ja, exakt. Ja. Vi tangerade ju lite där igår när vi satt och pratade om det.
Ja, just det.
Ska vi ta upp det här?
Ja, det kan vi göra.
Ska du förklara?
Ja, att man tänker på vad man ska säga onödigt länge. Fast tvärtom det. Man vet vad man ska säga, men man håller upp orden så att det låter som att man tänker på orden, om man säger.
Ja, att man lägger nästan till som en liten... en intellektuell konstpaus. Man försöker liksom, omedvetet såklart, får man tillägga. Att, alltså, man gör ju till rösten lite. Så här, riktigt så här hade vi inte pratat om vi inte spelade in en podcast.
Nej, men trissar ju upp rösten.
Ja, man liksom ökar, det går upp. Kanske inte en oktav, men i alla fall en halv.
Ja.
Och det är lite konstigt. Varför man inte kan bara... För nu, vi sitter ju och pratar precis som att vi hade pratat som vanligt liksom.
Ska inte återgå för mycket till saker du pratade om förut. Men det slår mig alltid när vi är på din hotell om du har fönster i rummet.
Den här gången har jag fönster. Ut mot Vasagatan.
Okej. Och det funkar bra.
Funkar bra. Fast det låter ju mer. I morse var det jävla liv. Alltså mellan klockan 7 och 9.
Så storstan som rusar förbi.
Ja, men det känns som att det är en jäktisk period precis mellan 7 och halv 9. Då var det värst. Mycket trafik, mycket allt liksom. Sen lugnade det ner sig lite vid 9 faktiskt.
Men inte fyllt med dunjackan som stod och skrek heller liksom. Någon...
Från Sergels
torg? Ja, precis.
Ja, nej, ingen sån fri, superreligiös nojig.
Jag har ju en snubbe utanför mitt fönster. Vad är det för att jag tänkte på det? Jag tror han är någon form av heroinist. Det finns ett sånt
heroinist.
Heroinist. Mm. Vad sa jag då?
Heroinist.
Ja, det är han säkert också.
Det är han säkert också. Vad är det? Är det något?
Ja, men det är nära besläktat. Han var lite raffinerad. Ja, skitsamma. Men i närheten av där jag bor då finns det en metadonutlämning som man ger till
en såna.
En såna. Och då blir det att de hopar sig lite de här klientelet. Varför att en kille som brukar gå och sjunga utanför mitt fönster. Har jag berättat det för dig?
Ja, jag tror jag har hört någonting om det här någon gång.
Ja, det är ganska roligt. Han nu kanske kommer han från gymmet här.
Ja, men det märker vi snart.
Han brukar i alla fall sagt att gå och sjunga. Och det är ofta högt, väldigt högt. När jag sitter i...
Så de brukar ju vara lite burdusa. De, ja. Alltså de tar ju plats.
Men det är alltså, du bor ju på 4:e våningen högst upp.
Ja.
Jag blev lite tagen här, det kom förbi någon här. Men jag tog inte notis om att vi spelade in någonting. Det var...
Nej, det var hotellpersonal.
Ja, skitsamma. Vi bor sagt högst upp, 4:e våningen. Och hade fönstret öppet, det var i somras tror jag en gång. Och jag satt i hallen och höll på med datorn. Och så hör jag att det är någon som vrålar liksom, verkligen. Fast... Bam, bam, bam. Hör jag. Eka så var helvete.
Men du brukar ändå vara ganska glada danssnubbarna när de sjunger. Om de är på ett skoj, så här munter humör när de sjunger.
Ja, men han var ju svinglad liksom. Det lät också som han stod i vardagsrummet. Jag var tvungen att titta ut och gick han där nere och skrek. Det var någon Beatles-låt kom fram till den. Down, down, down. Skitsamma. Ja, han brukar härja och köra det, i alla fall.
Ja.
Han är rolig.
Ja. Men har du integrerat med
honom? Ja, just det. Jag var ju någon gång jag öppnade fönstret när han höll på. Liksom. Och då härjade han något annat. Och då körde jag den där Beatles-låten.
Just det.
Och han var ju svinlycklig. Han fattade inte alls vart ljudet kom ifrån. Han bara sträckte armarna rakt upp i luften. Mer då!
För honom kan det ha varit Gud.
Liksom. Ja, vad är det som händer? Beatles har stigit ner här och nu.
När jag åker bort så här några dagar, när jag lämnar min familj hemma, så får jag alltid en så här, oftast, det räcker med att jag kommer till flygplatsen, flygplatsen i Göteborg, liksom Landvetter. Redan där börjar en process av längtan tillbaks. Alltså, den grundar sig, säkert lite på så här en visst liksom, lite dåligt samvete att jag vet att jag ska vara borta nu några dagar och jag lämnar liksom hemmet och det är kaoset på min fru på något sätt liksom, mm. där. Men också givetvis i en vanlig saknad liksom, av mina barn och min familj och mitt hem och sådär liksom. Men då har jag verkligen reagerat på att alla barn jag ser när jag är borta har jag en tendens att liksom verkligen så här knyta an till. Alltså jag vill nästan gå fram och så här leka med alla barn jag ser.
Bjuda på godis.
Ja, men, ja, fast inte på ett fult
bevis. Det tenderar ju bli lite...
ja, exakt. Nej, men så här att så fort jag ser någon som kanske har några problem så vill jag liksom hjälpa till om jag kan. Så här, ska jag lyfta den här barnvagnen? Så här, att jag, liksom, jag vill... Och jag har tänkt på om det kan vara ett sätt för mig att liksom då få lite av det som är hemma fast när jag är borta. Liksom, så här, att jag tänker ofta på det här. Typ när jag kom till Stockholm igår också så här var det en som hade flygit på planet med sitt barn. Liksom. Mm. Och då, det var kanske var en 3-årig dotter eller något sånt. Så hade hon en skitgullig liten väska. Liksom, så här. Och så fort jag såg det så kände jag liksom en tillhörighet. Liksom, eller så här, att jag blev... Jag kände på något sätt att jag hörde mer till dem än till de andra resenärerna. Så här.
Kände du som pappan? Så.
Ja, men precis. Att liksom så här, jag... Det kändes som att jag hörde till dem på något sjukt sätt.
Men är det något, är det ditt sätt att uttrycka den här kanske ångesten för att vara... Att, alltså, känner du som frånvarande faderångest?
Ja, amatörpsykologen skulle definitivt kunna liksom jobba fram en sån tes att så här, ja, men det här är ju för att, precis som du sa, det måste ju vara en sån respons på något sätt att jag saknar ju det liksom. Och så beror det såklart på att när jag har varit hemma så, och när jag åker bort så vet jag att nu får jag inte det här på ganska länge, den kontakten som jag har med mina barn liksom. Och det gör att saknaden är nog konstigt nog mest intensiv det första dygnet. För att då är väl kanske kontrasten som störst. Alltså den här typen av ensamhet som jag sluts i när jag är ute och reser själv. Är ju, hemma är ju så lite ensam det går att bli. Alltså man får inte ens liksom skita i fred. Liksom. Alltså ingenstans hemma är man i fred. För att det är alltid en unge som står och drar i byxorna. Liksom. Ja. Alltså, och den totala skillnaden mellan när man då är själv på ett hotellrum. Helt tyst och ensam. Liksom. Mm. Den kontrasten gör väl givetvis också att det är extra påtagligt det första dygnet. Liksom. Sen kommer jag in i den här stämningen som jag är i när jag är ute och reser. Att liksom, okay, här är jag, nu gör jag mitt jobb. Liksom.
Men tänker du att du vill åka hem? Liksom? Känner du så här att...
Nej.
Fan, vilken ångest jag har nu att jag inte är med mina barn. Eller vad känner du när du i den ensamheten?
Alltså, nej, jag känner inte att jag vill åka hem. Men jag känner att jag vill ha den värmen som finns hemma. Liksom.
Mm.
Alltså, jag vill vara nära dem jag älskar. Liksom. Mm. Men jag vet ju också, och det här är ju just den trösten man kan ge sig i då, den, att när man kommer hem så tar det ju inte mer än en halvtimme, timme. Innan man också börjar tröttna på vissa av de elementen som det innebär att vara hemma. Alltså, för det är ju ett larm hela tiden som går med barnljud och det är leksaker. Och det är alltid något att göra. Liksom. Mm. Om man inte lagar mat så ska man fixa det eller sitta och leka med någonting. Alltså, så det är jävligt skönt också att få vara själv.
Du känner ändå att du tar säga att det är skönt att komma bort från...
Ja, definitivt. Ja. Det är det verkligen. Och det...
Vet Sofie om det?
Ja, absolut. Och jag tror ju snarare att det kan vara... Sofie är säkert svin avundsjuk på att jag kan få den här distansen. Mm. För att den är så revitaliserande på något sätt. Liksom. Alltså det är ju en vitamininjektion att få sova en hel natt till exempel.
Mm.
Det får man heller inte glömma bort. Att när man är hemma så... Elvis vaknar ju säkert kanske... Det är inte ovanligt att han kan vakna 3-4 gånger per natt. Och vissa gånger utav dem, en gång på natten då utav de 4, kanske han inte somnar om på en och en halv timme. För att han har blivit pigg av någon anledning. Han har ställt sig upp och börjat så här, antingen skrika på något som man tycker verkar jävla stökigt liksom. Eller så är han glad och bara liksom känner sig utvilad. Och då är det svårt att få honom att somna igen liksom.
Mm.
Och det är inte så sjukt, alltså, vad ska man säga, det är inte askul att halv 4 på natten känna att man måste stå och buffa någon i rumpan i en timme för att få somna. Det är ingenting man saknar när man är borta. Men... Så att få sova då till exempel, en sån sak, att få själv och få sova, där kan jag lova dig att min fru skulle uppskatta enormt mycket.
Men i den här ångesten och där, och att du, oavsett om du känner att du kommer hem och du kan ge allt och hela den biten, känner du så här att finns någon del i det som tänker på framtiden så här, och hur dina barn kommer att uppfatta den här tiden också?
Ja. Det är ju också givetvis väldigt ovisst, för att man vet ju inte. Det så vet inte. Om man tänker på Elvis till exempel, han är för liten för att ens minnas det. Mm. Så han tror jag, han kan nästan räkna bort ur den ekvationen liksom. Men Leia såklart, hon är ju 4 liksom. Snart 4,5. Så hon kommer säkert ha ett vagt minne av vad det här handlar om. Även hon kanske sen, senare 10. Mm. Om man frågar henne, så ja, men kommer du ihåg någonting från det? Och om jag fortsätter också resa, så kommer det givetvis bli en del av hennes uppväxt. Mm. Att ja, men vissa dagar under veckan är pappa borta liksom. Det är ju någonting som hon kommer förmodligen vänja sig vid. Och så är det svårt att veta då vad hon tycker om det.
Mm.
Och det är ju definitivt en utmaning från min sida att veta och försöka vara proaktiv i den processen. Att, så att jag kan hålla, om hon börjar tycka att jag är borta mycket, så måste jag ju antingen försöka kompensera det genom att vara extra närvarande när jag väl är hemma. Liksom. Att jag tar mig tiden att läsa böcker, spela spel, lyssna och höra och vara med henne. Liksom.
Köpa dyra saker.
Köpa mycket grejer, alltså materialistiskt. Det är väl egentligen det bästa, att köpa sina barn.
Exakt.
Så som man förstått, verkligen. Nej, men alltså, just det, att inte försöka göra det då, utan göra det som... Om man då i kontrast, om man tänker sig en vanlig förälder, kanske då har en tendens att sakna lite den energin som jag faktiskt då har av att ha saknat dem, så känner jag på då liksom på onsdagskvällen eller torsdagskvällen eller så när jag kommer hem, så har ju jag en lust att leka då med mina barn. Alltså jag känner ju att det finns en energi att göra det, och den hoppas jag ju då givetvis bör kunna kompensera den tiden jag i så fall spenderar borta.
Mm.
För det är ju inte så att jag får ju se det, att jobba måste jag göra i vilket fall som helst. Och jämför man då till exempel när jag var i butik i Hi-Fi-klubben, då stänger vi butiken kanske 6 och så räknar man kassan och sådär och kommer från jobbet liksom 7:15, inte hemma förrän 7:30, kanske senare i vissa fall, men okej, någonstans mellan 7:30 är väl ganska normalt. Och då, förmodligen så sover Elvis redan då, när jag kommer hem. Han lägger sig 7:30. Och Leia kanske lägger sig vid 8. Så du får en halvtimme med henne. Det handlar om att bada, torka, borsta tänderna och sen ska hon sova liksom. Och då är det ju det som sker måndag till fredag istället. Visst, jag kanske får några minuter på morgonen, men då är det ju en annan typ av process. Man ska äta, klä på sig, åka iväg, skjutsa till dagis och sen... Så det är ju ingen kvalitetstid heller. Och eftersom nu, jag jobbar ju aldrig fredagar när jag reser. Så dels har jag då hela fredagen med mina barn, som är då premiumtid på något sätt. Sån, den typen av tid som är då vitamininjicerad av min nytändning av att längta efter dem.
Mm.
Men jag har ju då givetvis lördagen och söndagen. Och många gånger när jag var i butiken så fick jag också jobba lördagen. Liksom. Och då tappar jag också tid från barnen. Så att om man räknar ihop tiden med barnen, så tror jag ju allvarligt talat att jag spenderar mer tid med barnen nu än när jag jobbar till exempel ett vanligt 10-18 jobb eller någonting sånt. Så att där kan jag liksom också då dämpa mitt samvete kanske lite, för att jag vet att tiden är så. Men den stora bördan det blir givetvis på Sofie liksom. Att hon är ju den som får ta hand om hemmet när jag är borta. Vaknar de nu på natten så är det ju hon som får göra det. Hon får klä på dem på morgonen. Hon måste fixa frukosten och skjutsa dem och lämna dem. Och alltså, allting hamnar ju på henne. Så det är hon som får ta det.
Mm.
Och det är väl den stora bördan på något sätt. Liksom. Men nu vet jag ju. Och, alltså, Sofia är sjukt duktig på det. Så hon är stark och säker på alla sådana parametrar. Liksom, och på de sakerna. Så att jag kunde ju inte ha någon som jag vet är bättre lämpad för det.
Mm.
Men det innebär ju inte fortfarande att jag ska kunna förlita mig på att hon gör allt det. Det är ju i viss mån fel av mig att lämna det på henne.
Det finns ett citat av Marcus Kuhn-Gortex som jag har tänkt på här, om du undrar. Jag sitter och stirrat så här.
Ja, just det.
Han senaste skiva så sjunger han Min dotter känner knappt igen mig när jag kommer hem med flygplatspresenten.
Just det.
Det handlar väl om, på något sätt, om den frånvarande fadern. Han är ju också en sån som reser runt,
ja.
Turnerar och håller på och sådär. Men du känner ändå inte att som den här besvikelsen över, oavsett om du upplever att du haft mer tid med barnen, så är det ju ändå alltid vad ditt barn har uppfattat tiden som.
Alltså, än så länge tycker jag att det finns en ganska bra mätning på huruvida det fungerar eller inte. Och det är att när någon av barnen slår sig och de fortfarande kan söka sig till mig för tröst, så ligger jag på rätt sida om gränsen. Och så är det fortfarande. Alltså, om Leia ramlar ner från bordet för att hon har stått och hoppat eller dansat eller gjort någonting, och som fyraåringar gör, så ramlar de ner utan att fatta att det är det de kommer göra. Liksom. Så, att då, så slår de sig och då kan hon precis lika gärna komma till mig och söka tröst.
Det har inte varit något sådant moment, jag vet, men man kan ju höra så här, andra som reser, att barnet säger någonting som så här sårar en lite så. Att man är borta. Har det varit något sånt?
Nej, alltså ibland när jag kommer hem så har det blivit en liten ritual nästan, att så här, vi kramas och liksom att det är mysigt att komma hem. Och då säger hon ofta så här: ja, pappa, jag har längtat efter dig. Liksom så här, för att jag säger ju alltid att jag har längtat efter henne. Så det har blivit en naturlig respons för henne också att säga att hon längtat efter mig. För att det har vi ju gjort. Liksom. Men det ser jag inte som någon liksom negativ grej. För det är klart att man får lov att längta, och det är ju i så fall positivt att hon har gjort det. Men det är också ett bevis på att jag har varit borta. Så
det, ja, det är inga dolda aggressioner.
Nej, exakt. Och det kan ju också nu vara så att när jag säger att jag ska bort, om jag säger det på måndag morgonen, så här, ah, men nu åker jag, så kommer jag om några dagar. Liksom så här, ah, men jag kommer längta efter dig, säger hon då. För att hon vet att det är förknippat med den typen av längtan. Men jag, allvarligt talat, så tror jag inte Leia märker så mycket att jag är borta. Alltså, dels för att jag, hon är ju ganska van vid det här nu, så hon tycker inte att det är något konstigt. Och hon är så pass om sig och kring sig, och alltså, hon reagerar inte på sådana typer av detaljer. Hon tycker inte, hon, när vi åker till farmor och farfar och vi sover där, hon har ju alltid varit en sån här, vi har ju flängt runt till, vi åker ner till Halmstad ganska ofta och sover över där och spenderar tid med mormor och morfar, och så åker vi till Norrköping och sover där, och så är vi på sommarstället och är där, och hon är väldigt van vid att vara liksom, ja, men då åker vi dit, inget konstigt med det här, liksom. Så att hon, jag tror hon är ganska bra på att ta omställningar och nya grejer, och att det förändras i hennes liv hela tiden på något sätt. Så att, ja, än så länge tycker jag att det funkar väldigt bra, vilket gör att jag kan fortsätta utan att känna att priset är för högt.
Att du kan tömma en minibar på hotellet.
Exakt. Ta en dyngbläcka. En heroinbläcka med
killarna
för fönstret. Ja, liksom. Exakt. Och känna...
Bam, bam, bam. Då har onekligen kommit en hel del snö igen. Och då kan jag tänka på förra gången när det var snö. Kaos i Stockholm.
Där är ju en till sån här, när du glider på F-et där. Ja. Det är ju ett podcast-F.
Ja, ett podcast-F. Förra gången.
Exakt.
Ja.
En stamning som du inte egentligen har.
Nej, det är jättekonstigt alltså.
Podcast-stamning.
Jag måste försöka gå bort det, så det låter skit.
Nej, det blir ännu naturligare.
Liksom. Ja. Och det här är pausen också.
Ja, exakt.
Ja, men det var snökaos förra gången. Då, så alla vägar var ju, det var ingen som skotta. Så.
Nej.
Och det får man väl ta, det gör vi så gott de kan, antar jag. Skitsamma. Men då gick jag från jobbet på en sån smal, eller en allé. En träallé, den är ganska bred. Men sagt, det var ju snöigt och det var skottat upp på sidorna. Det var en ganska trång passage att gå.
Är det den vägen som man går på väg till ditt gym? Är det den du säger?
Nej, jag var på Östermalm, på Vallhallavägen. Och så svängde jag vänster mot tunnelbanan på Vallhallavägen där. Och det blir ännu smalare. Och då möter jag en gubbe, uppskattningsvis kanske han var mellan 70 och döden. Och han går mitt i vägen, ganska smal som sagt, det är ingen väg, det är mer en stig, en snöstig. Han har en massa pantburkflaskor så här i båda händerna, och jag håller lite till vänster, alltså på fel sida, ja, egentligen. Så den här gubben, han går, när han ser mig så går han liksom emot mig. Han viker liksom av sakta, i en sakta takt mot mig. och tar det spåret jag har, alltså på hans rätt sida och min fel sida visserligen. Så jag får liksom dansa ut i den här snöhögen som har skottats upp eller blivit omkring stigen här.
Mm. Vallarna liksom.
Ja, precis. Hoppar upp där och så, oj, 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 så jag lite glatt så här. Bara för att det varit lite tokigt.
Mm.
Varpå han säger till mig, jävla idiot, jävel.
Oj.
Väl säger han till mig.
I Stockholm.
Ja, och jag blev så jävla irriterad. Så jag väste ju tillbaka. Passar det gubbe om det är stimulär?
Mm.
Annars så snår jag dina pantflaskor.
Ja.
Och det är en ganska...
Tungt hot också.
Ja, fast det är en dålig comeback.
Ja, det är det ju. Men man förstår ju också i så fall lite också hur du tänkte situationen. Du kan inte säga så här, annars skär jag halsen av det. Alltså det är ju det är strax över gränsen till överdrift då istället. Ja. Alltså så här. Men, och du kan inte säga attans dig.
Nej,
utan du,
tvivale.
Precis, så du ville ju säga, du ville ju passa dig liksom någonting. För så fick du säga någonting som du ändå skulle kunna göra. Alltså, det är typ rimligt att du snor hans bandflaskor.
Det
har
varit
är...
väldigt roligt att göra det. Alltså, tänk en 70-årig gubbe, så bara rycker man
exakt.
Ja, för det är ju råkutar i förväg.
Ja, exakt.
Så jävla kan det ligga där besviken han skulle bli.
Men till 32 spänn. Ja, liksom. Men det är grejen att liksom, han går ju bär på det där. Det är ju hans. Och så tar man dem och så... Och han är ju inte sakna dem. Han är ju förmodligen på väg att göra sig av med dem ändå.
Men det är ändå total förnedelse.
Precis. Så det är ju, för att vända på det här då på något sätt, så är det ju snarare det perfekta att göra. Mm. Visst, det är lite tamt att skrika det som hot.
Mm.
Men om det hade varit din hämndaktion mot vad han gjorde,
ja,
så hade det fan varit perfekt.
Ja, jag får upp den bilden och gärna att liksom... Han kanske ramlar i snön.
Precis, jag ser också att du säger någonting i stil med nej nu. Och så tar du dem bara. Springer fram till dem och så rycker de så här. Ha! Och så flyr liksom. Ja. Över huvudet så här egentligen. Ja. Att du så här, springer iväg. Så här.
Alltså, och han ligger och sprattlar i snön på ryggen där.
Ja. Någon slags... Och det blir ju någon slags snöängel när han gör det. Och fast han låter sådär hjälpslös som bara en gubbe kan. Hjälp mig, han tog soppa. Och så kommer någon fram så här, oj, hur gick det? Vad tog han från det? Vi har pantburkar.
Ja, det är så jävla bra på alla sätt.
Ja, det är ett svinbra spel. Jag ser den ju, om man skulle regissera den här filmen, eller den här scenen, och göra den typ i en film eller en serie, så är det definitivt Roy Andersson.
Jag tänkte exakt Roy Andersson.
Som ska göra den scenen. Ja. Den hade varit så jävla efterblivet skön.
Ja, det är så extremt konstigt.
Torr och ful,
ja,
liksom.
Grå och liksom.
Ja, exakt. Ja. Nu, att allting är sådär...
Långsamt. Ja,
han tog mina burkar.
Riktigt eländigt brott att genomföra. Ja.
Sen är det liksom så här, fade to black. Så kommer man tillbaks och då står du och pantar så här.
Ja, just det. Det blir min Simpson då.
Ja, i och för sig lite. Då kan den scenen vara i Simpsons-stil, ja, liksom, tecknad.
Men oavsett det här, det jag gjorde då när jag kom hem var jag, för jag var ju...
Du pantade burkarna?
Nej, jag stal ju tyvärr inte grejerna. Men på vägen hem så skrev jag ut det på Facebook. Jag gjorde en liten återberättelse av vad som har hänt.
Ja.
En statsuppdatering helt enkelt.
Ja, det är kanske därför jag känner att jag minns den här.
Ja, det är ju händelse att andra folk har hört det också. Men det är det som är poängen riktigt. Men jag fick ju ganska mycket likes för mig. Jag kommer inte ihåg vad det var, en 40-tal och så.
Mm.
Och då den känslan, du vet jag här, när jag märkte att det var lite rulle på det.
Mm.
Så gick jag in hela tiden, för jag har inte push-notiser på Facebook. Jag tycker det verkar ganska störigt.
Ja.
Men då gick jag ju gästet in hela tiden och ville ha, och man såg att nu lyser det rött där uppe.
Du blev lite like-kåt.
Ja, fruktansvärt like-kåt.
Mm.
Och man tittar på och så stannar det av och så var man lite besviken. Jaha, nej, nu är det klart, det stannar på 32 liksom. Men det är okej. Okay. Och sen så tog det ett tag och så gick man in och så hade det dragit upp 9 likes till. Så.
Ja.
Jag blev fruktansvärt nöjd. Alltså jag kände att jag blev hög på
uppmärksamheten.
På likesen. Ja, på uppmärksamheten. Men sen då framåt, jag skulle gå längre.
Eller är det en egen term? Alltså, för det finns ju en skillnad på uppmärksamheten och på like. Alltså, det är ju en... Är det ett nytt ord vi behöver för den typen av uppmärksamhet man vill ha på nätet? Alltså det är en skillnad. Du kan ju få, om du ställer dig på en restaurang och säger så här: ja, då fyller jag år här. Och så här liksom att du kan ju få uppmärksamhet på massor av olika sätt.
Ja, snarare det kanske den uppmärksamheten som jag tänker på krogen. Det är ju att någon ska se en som någon sorts attraktiv eller...
Ja, precis. Ja, men okej. Säg att man dansar jävligt rummet, cool liksom. på dansgolv, så är det ju en typ av uppmärksamhet. Om man... Ja, alltså det finns ju uppmärksamhet i den riktiga världen som då är för att man kanske gör någonting. Så finns det ju uppmärksamhet som man bara får för att man är med i en viss situation. Men på nätet så är det ju ofta någon slags gillande uppmärksamhet som kan vara lite mer utstuderad också.
Och men framförallt är ju alla modigare i att ta ett rum, om du säger.
Exakt, det är precis det jag menar. Att det är lättare att vilja vara i centrum på nätet, för att du behöver inte ta emot det i realtid som person. Alltså ställer du dig på bardisken på ett uteställe, så måste du ta blickarna.
Mm.
Och i den här nuet så måste du agera.
Mm.
Och supa in det som sker.
Ja, men alltså folk kan missa ditt inlägg. Och då kan du liksom skydda dig själv med att tänka att ah, men alla kanske inte har sett det här. Det är därför du inte gillat.
Dels det. Men också så slipper du ju... Du slipper stå i ljuset när du faktiskt får dina likes. Ja, utan du gör en aktion. Och sen är det ju faktiskt ringarna på vattnet. Det som sker efter att du har gjort din aktion. Alltså postat någonting på Facebook. Det är ju det de då i efterhand gillar. Inte att de i situationen här och nu gillar det du gör på till exempel ett dansgolv. Så det är en annan typ av uppmärksamhet man söker på nätet. En mer bekräftelsebehov.
Jag tror den är lika viktig, men inte viktigare nästan. För att det finns människor som kanske inte får bekräftelse någonstans som får det på nätet.
Exakt. Och då är det helt enkelt nu ett nytt typ av begrepp.
Ja.
Alltså ett internetbekräftelsebehov.
Ja. Like-behov, like kanske låter lite snartigare. Men
ja. Ja, men like-behov. Det är det vi pratar om nu.
Ja, like-behovet. Så då när de började ebba ut de här likesen, jag kände att nu har det verkligen klingat av på riktigt.
Vad pratar vi i tid då liksom? Vad har du för fönster att få likes liksom? För att då ytterligare definiera.
Det var ju egentligen bara ett par timmar liksom det handlade om. Och det kom ju kanske några eftersläntare på dagen efter, men jag kände ju ändå att det nu...
Men kan man ge det ett dygn?
Mig?
Kan man ge en post ett dygn för att mäta?
Nej, jag tror inte det. Man ser tidigare alltså.
3 timmar?
Ja, max 3 timmar.
Ja, om klickstormen kommer. Liksom.
Ja.
Sen är det klart att om det blir 30 första 3 timmarna så kan det sluta på 40.
Ja.
Men om det är 3 efter 3 timmar, då kan det sluta på 5.
Ja, det tror jag ungefär.
Mm.
I alla fall när det är mitt konto.
Ja, men så. Men
men då var jag så fruktansvärt som sagt var hög på att jag ville ha mer likes. Och då uppstod en ny situation som jag kände att det här kan jag göra en ny statusrad på.
Mm.
Det var precis när jag skulle lägga mig och min fru sa något kul, och så citerade jag det och la ut det på Facebook. Och sen så bestämde jag för att men nu ska jag lägga den här åt sidan. Och sen när jag vaknade och bytte, så kommer jag få en fruktansvärt bra start på dagen när jag ser hur det här också har toppat i likes. Det har gått i taket för mig.
Ja.
Så då la jag telefonen på golvet, somna. Det första jag gjorde då var att...
Den har ju stannat.
Men den lyser ju röd.
Ja, den rör ju inte på sig.
Jo. Jättelite.
Okej, då kan det bli jävligt förvirrat här just nu. För att det är ju 129. Ja, där rör det sig fan en liten.
Ja, den...
skit här. Men alltså, jag tycker att den borde... Men det är för att den mellan 1 och...
289.
Ja, den rör sig ju som en liten jävla mikro... Okej, ska vi förklara vad vi håller på med här?
Ja,
eller ska vi klippa bort det?
Vi kan klara det ifall att vi inte kan klippa bort det.
Just det. Ska du ge den en chans?
Ja, vi spelar in på en iPhone här i GarageBand. Och man får liksom... Det här, där rör den sig.
Mm.
Men det här själva måttet, eller man ser att man spelar in, brukar röra sig betydligt fortare än vad det gör nu. Så nu ser det ut som att den står helt still.
normalt sett så brukar den ju svepa över hela skärmen på kanske typ så här 4-5 sekunder. Då ser man att den rör sig på liksom tidsindikatorn.
Ja, just det.
Men här ser vi då att vi har en skala på 1 till mer än 289 takter.
Mm.
Och de har vi sänkt nu också, så det är sjukt låg tempo på varje takt för den jävla konstiga inspelningsgrej i GarageBand. Så jag trodde helt enkelt när jag då liksom blev lite rädd här att den hade stannat. Men det har den inte gjort, utan vi ser att den tickar som en mikro. När man en mikrofon förr, när man inte hade en digital mikro. Så när man vred klockan så kunde man stå och titta på den.
Vad hade du också en mikro där man var tvungen att vrida ner till femman först för att sen till den?
Fast jag fick höra av någon typ tillräckligt insatt för att jag överhuvudtaget skulle lyssna på den personen, att om man vred förbi till exempel femman och sen vred tillbaka, så var det bättre för klockan än att bara vrida typ.
Jag fattar inte vad det är för mekanik.
Nej, men det kan väl vara att den fjädern visar väl kanske mer exakt. För att det finns ju alltid ett litet spel mellan noll och några sekunder in. Alltså den här ratten sitter ju inte super intakt på. Alltså så här, för att du menar att det finns ett litet spel, ett glapp kanske.
Yeah.
Så att man kan dra den nästan till 10 sekunder utan att mikron startar.
Mm.
Genom att dra den då till 5 minuter och sen dra tillbaks den, så har du liksom gått förbi det glappet och sen går till rätt sidan om toleransen.
Ja.
Vilket jag köpte. Så har jag alltid gjort att jag vred den så här, och sen vred tillbaks den. För att då kändes det som att jag kom på rätt sida om glappet.
Skitsamma.
Men vi spelar alltså in och vi har någonting om... Pratar om
det, jag la ner mobilen vid sängen, somna och vakna.
Ja.
Jag är förhoppning om att nu har jag...
Starta dagen med en klickstorm.
Ja, precis. Vet du hur många likes jag hade?
Jag tror jag vet vart den är på väg. Jag tror 5 kanske.
3.
Ja, exakt.
Och det var... Fan, nu har jag fått en förkylning också. Skitsamma. Och det var ju... Alltså, jag var ju sjukt deppig.
Mm.
Alltså det där...
Jag för mig, jag läste det där inlägget också, att det var inte så jävla bra. Nej, precis,
ja, men det var riktigt roligt var det.
Ja, det var precis, men att jag tror inte du fick fram det. Jag tror du hoppade över minst 2 meningar i vad det handlade om.
Ja, för att man... kanske. Men skitsamma, poängen i alla fall att jag vill veta hur man gör ett Facebook-inlägg som går i taket.
Det vill ju alla veta.
Ja, men jag pratar 100 000 likes. För Facebook just nu svämmar ju över av långa utläggningar där folk berättar att de har blivit knullade i röven av McDonald's när de inte fick bla bla bla.
Mm.
Eller rasistisk propaganda eller feministisk propaganda eller feministiska slagord.
Ja, men... Tack och lov så ser vi ju en viss minskning. Alltså många har ju tröttnat. Jag
ser det som varje dag.
Ja, jo, det är det. Absolut, jag håller med dig. Men, eller så har jag inbillat mig bara. För nu har det ju snarare kommit massinlägg som handlar om att inte lägga in massinlägg.
Okej.
Okay, yeah. På det. Mm. Har inte du sett det?
Nej.
Alltså typ av någon så här. Alla ni som postar om... cancersjuka som... Det är klart som fan man vill att cancer inte ska existera. Sluta posta det här för att du sprider bara... Och folk som misshandlar djur och... Mm. Våldtäktsoffer och skit liksom. Alltså, det är förmodligen en jävla sjuk jävel som har postat det där från början. Och tycker att det är asgött att den bilden sprids på hela jävla internet. Det är snarare någon slags antifenomen. Alltså av att... Den här stackars våldtagna människan mår ju inte mycket bättre av att någon trycker sig att jag vill att våldtäkter ska försvinna. Det är klart som fan att alla vill att våldtäkter ska försvinna, men det är knappast rätt metod att posta så här: press like om du vill att rape ska försvinna.
Nej.
Fast de värsta är, tycker jag, alltså, för vissa sådana där kan jag tycka, ja, fan, jag trycker så jävligt sällan på dem själv för att jag vill inte vara en del av liksom, den här typen av spridning.
Mm.
Men de värsta här, när det är... Alltså det kan vara typ en människa så här från slummen i Indien som inte har några ben och som har typ pinnar istället för armar på en trasig skateboard som står på högst på en trave, sopper, och så står det så här: press like om du tycker synd om den här människan.
Mm.
Och så här... Men vad fan liksom, vad Jag vet inte vad jag ska göra med den bilden. Hur ska jag gå vidare i mitt liv när jag ser...
Och vad gör den liken för honom?
Precis. Och de värsta är ju typ så här... Jag vet inte, det här känns väl nästan som att det bara nästan har blivit en fake-postning på något sätt. Men ibland upplever jag att det kan stå så här... en människa ligger på sjukhus här så här, han är dödligt sjuk. Och vi skänker 5 kronor för varje like vi får så att den här människan blir frisk. Och du är så här, ja men fan, ta era jävla pengar och gör honom frisk. Om det nu, om ni har pengarna och ge honom. Vad fan ska ni ha med jävla likes för att göra honom frisk? Om ni verkligen brydde er skulle ni bara ge pengarna så att den blir frisk. Om det spelar någon roll.
Samtidigt så tänker jag också att det kan vara... Att belysa vissa frågor som faktiskt kommer
givetvis
upp.
Liksom. Visst är det så, absolut. Men, och det är ju att göra frågan lite mer komplex. Ja. Att det är klart att det kan finnas ett värde i
att jag förstår att läsa. Din intention. Jag är också irriterad, men jag är ju framförallt nyfiken på hur i helvete jag ska kunna göra sånt här.
Alltså, fast förmodligen då med lite mer värdighet.
Ja,
du
och det,
vill göra en som...
Det som de som är... Som kanske har lite innehåll över de här som har skrivit... De skriver ofta på företagssidor.
De får ju ibland en riktig klick. Och de är så jävla vinklade. Jag tycker det är så jävla orättvist vissa gånger.
Mm.
Alltså för att någon kan säga så här, jag vinner på Telia. Eller för ta vad som helst. McDonalds som du sa.
Ja.
Och jag fick en cheeseburgare. Och det var ett hår i.
Ja.
Hårstrå. Det är så jävla skit, alltså McDonalds är skit i hela världen liksom. Alltså på något, jag vet inte, det var inte ens ett bra exempel, men
men jag förstår vad du menar,
att så många som har fått en cheeseburger utan hår i. Mm. Alltså vad fan, det är klart att det blir fel ibland och du fick prata med en säljare som kanske var dum i huvudet. Men det är ju inte kanske det företagets fel att den personen hade en dålig dag eller vad nu. Och helt seriöst, ofta beror det ju faktiskt också på kunden. Mm. För kunden som skriver till en Facebook-sida. Ja visst, det kan vara ett eget hår. Det skulle ju vara det värsta. Men att det kan ju vara hur den missuppfattade situationen. Jag kan bara ta ett exempel från mitt eget liv. Där jag egentligen vi flyttade ju ganska nyligen.
Ja.
Och då skulle jag säga upp mina abonnemang. Vi hade ju bredband, telefoni och något jävla skit från Telia till exempel. Och det är 3 månaders uppsägningstid.
Mm.
Men det, eftersom mitt abonnemang skulle gå ut, visste jag, typ så här någon månad. Och då skulle de gå ur den bundna tiden.
Mm.
Så då ringde jag kanske så där 1 månad innan vi skulle flytta. Och sa att jag vill säga upp de här nu för de går ut precis i dagarna nu så här, om 1 månad. Så då, jag vill inte förlänga dem. Och då sa han så här, fast den har ju gått över nu på en tills vidare, det är ändå 3 månaders uppsägningstid. Och då blev jag asförbannad för att, vad fan, jag har ju bundit mig till 24 månader och nu är jag avverkat 23.
Mm.
Du måste väl för fan kunna ordna så att det slutar den 24. Det är ju, från dag 1 har jag ju skrivit upp mig på att jag ska ha det 24.
Mm.
Och nu är det 1 månad kvar, jag tycker att jag hör av mig i god tid och säger att vid den 24 vill jag inte att ni... fortsätter.
Mm.
För det är ändå jag tycker att jag har skrivit på. Men givetvis står det i villkoren om man lusläser de här liksom 948 sidorna med villkor.
Med bibeltext.
Exakt. Som säger då att 3 månaders uppsägningstid. Mm. Punkt. Och säger du upp det efter 3 månader så får du givetvis betala alla avgifter fram till den 24. Mm. Men även om jag nu, som nu, sa upp det den 23, så är det 3 månaders uppsägningstid.
Ja.
Och då, det är 2 saker jag är irriterad på här. Egentligen 3. Att det ena är att de borde fan bara... Om det rör sig inom de 24 månaderna så tycker jag att... Det är ju vad jag har tecknat. Ja. Jag tycker det är rimligt att det är de 24 månaderna vi pratar om. Redan från början. Så tycker jag också att jag vet ju att det är 1 klick för honom. Så stängs det av.
Ja.
Vi snackar sekunder. Så är det över. Så ja. Deras administration på det där tar 4 sekunder.
Mm.
Så vet den där stationen i Torslanda. Puff, Emil har inget abonnemang längre. Det är utagerat. Ärendet är utagerat. Och så är jag givetvis lite irriterad på mig själv. För att jag vet ju innan att, vad fan, håll alltid, koll.
Det är alltså, alltid 3 månader.
Ja, alltså, vadå? Jag har ingen rätt att bli förbannad för att de har informerat i text. Jag har skrivit under. Jag, om jag vill kunna yrka på någonting så får jag ändå fan se till att ha sakerna på min sida om rätten.
Mm.
Så att, men det är fortfarande 2-1 med fel från dem, deras sida. Att, det, att jag vet att, för att hade det varit så här att jag vill teckna någonting så, så kan det ta en sekund. Om jag vill till exempel öka hastigheten på mitt bredband så tar det en sekund.
Inga problem.
Exakt. Ja, vi skickar en faktura. Nu har du faktura på mejlen.
Ja.
Där, betalar du inom en minut så får du dubbel hastighet i...
Och betalar du inte inom en minut, då får du...
administrationsavgift och fördröjningsavgift och... Fan, kundtjänstavgift. Ja, precis, kronofogdens eventuella avgift.
Men skulle vi kunna komponera, är vi kapabla att komponera ett sånt här? Men vad skulle vi rikta in oss på? Är det kundtjänst?
Ja, men det finns två, du kan ju givetvis vara med om en situation som är tillräckligt dålig som vi kan, men det kräver ju att vi råkar ut för någonting. Mm. Och då kan vi återberätta det såklart. Men det går ju också att fiktivt komponera, skriva typ.
Det är
att,
det jag vill.
Ja, men då, det går ju lätt att göra. Och hitta på någonting som är så pass uppseendeväckande. Ska vi försöka göra det? Fast då måste man ju, vad ska vi attackera då liksom?
Jag vet inte.
För det är mycket svårare att skriva en privat post som blir en klickstorm,
ja,
än att skriva. För det handlar ju om att när du skriver på till exempel McDonald's Sveriges Facebook-sida, så når ju det ut till tiotusentals människor som gillar den sidan. Men skriver du någonting på din egen tidslinje så är det ju bara dina vänner som ser det.
Mm.
Och då måste de i så fall gilla det för att andra ska se det, och så måste de...
Jag tänkte så här att, att man skulle hänga ut, men det behöver man ju nödvändigtvis inte göra. Man kan ju faktiskt hylla något också.
Ja, just det. Det är ju finare.
Ja, men det är också, folk gillar ju mer att gnälla.
Exakt, det är ju en starkare reaktion än någonting negativt.
Ska vi ta det som uppgift till nästa avsnitt? Att vi...
Och se om vi kan skapa en klickstorm. Ja.
Ja.
Då gör vi det.
Gött.
Ja, då har vi väl avhandlat det som var på bordet idag.
Allt är bordlagt.
Ja.
Ja. Skönt.
Tömt.
Mm. Jag ska iväg och åka skridskor nu. Eventuellt, ska du med?
Jag vill ju jättegärna med. Jag tror faktiskt inte på... Jag tror inte du har... Alltså, du har ingen aning om hur gärna jag skulle vilja åka skridskor.
Nej.
Men han, snubben i telefon, sa ju att de bara hade upp... De hyrde bara ut skridskor till klockan 9.
Ja, just det.
Och nu är klockan 20:08.
Ja.
Men då är frågan om man också måste lämna in dem klockan 9.
Ska vi ringa honom live här och fråga?
Ja, det skulle kunna vara ett inslag. Det måste vara det senaste ringda samtalet här.
Ska vi ta på högtalartelefon?
Ja, exakt. Såklart. Somewhere in the chipistic trinity, you get 3 as a man. Hello. Hej, hej. Emil heter jag. Jag skulle vilja hyra ett par skridskor idag.
Idag,
ja, precis. Nu ikväll.
Jag tänker strax.
Ja, okej. När stänger du då? Okej, så man kan inte lämna tillbaka skridskorna liksom efter det?
Nej.
Hej. Ja, det var inte mycket att göra. Då ska jag tack för det då.
Vad
kände du? Ja, då ska jag tack för den här gången. Vi hörs.
Ja.
Ja, tack för hjälpen. Ja, hej, hej.
Ja, okej.
Okay. Ja, det var klara besked i alla fall.
Ja.
Man kan inte lämna tillbaka dem.
Ja, det är synd.
Jävligt synd.
Men jag har förstått fötterna, jag skulle kunna delas...
Jag lär ju kunna ha dina skridskor, men då har ju inte du några. Ska vi ta en varsin? Jag klarar mig faktiskt med en. Jag är så jävla säker.
Ja, men det är så, jag har ju tog 45.
Ja.
Det är riktigt så fötter.
Jo, men vadå liksom? Det är väl ingen som...
Ser.
Det hade... Nej, men alltså, det hade varit värre om du hade storlek 27. Då får jag ju inte på med dem.
Nej.
Jag vill bara få farten.
Ja.
Jag behöver bara åka några minuter liksom, stort sett. Känner jag vill trampa och höra det här.
Jag har ju, jag kan vara rädd, jag har ju faktiskt på tidskrivskan.
Hör du?
Ja.
Nej. Ett tuckskena.
Nej. Då får de är riktigt riktigt.
Nej, nej men jag tar dem. Men det går ju att slipa. Jag kan slipa dem om de inte slipar det.
Nu kan jag slipa. Men de slipar dem i här sången slipat dem i alla fall.
Ja, men då. Och för de slipade ju också nu.
Ja, men där är de nog sänkt för länge sedan.
Tror du?
Ja, men han verkligen.
Tror inte han slipar? Nej. Han lät som en riktig slipare tycker jag.
Ja, men vi måste dra nu för att...
Hämta skridskor alltså. Ja, bra. Då är det där vi ska göra. Tack för den här gången. Det här var kul. Har du tänkt på att det börjar alltid lite sådär...
Trevande.
Ja, men att vi framförallt är lite mer energilösa. Och jag känner mig så jävla taggad i slutet nu.
Jag vill aldrig spela in en podcast precis efter att spela in en podcast.
Ja, skulle vi inte göra det någon gång egentligen då? Att, ja. Liksom, och då kanske den podcasten som vi spelar in efter våran podcast blir en bättre podcast.
Ja, just det. Vi kanske kan spela in lite från skridskoåkningen och lägga in efter avslutningsvinjetten.
Ja, när vi är sådär lite svettiga under mössan.
Ja, precis. Det säger vi.
Ja, tack för den här gången. Kul att du lyssnar.
Gå in på Emil...
ja, gilla, likea och... Likea framförallt. Ja. Fan vad skönt det skulle bli om det blev lite likes. Om ni lyssnar på det här, kan ni inte likea? Nu när vi har pratat om likes.
Och tänk om våran podcast fick en likestorm. Så dela, likea och allt det där. Så att,
det är så jävligt ovärdigt att tigga om så här mycket like. Men alltså, fan...
Ja. Jag har inget sådär...
Ja, jag vill också
ingen bara moral. Ha like. Ja. Och just...
Ska vi köpa likes? Ska vi betala för det?
Nu slipper man också slipper skriva den här fake.
Ja. Tänk om det blir en klickstorm. Hopp, vi hörs och syns om en vecka.
Tja!
Tja! Min dotter känner knappt igen mig när jag kommer hem med flygplatspresenter. Fan heller att jag blir som min far. Men nu är jag rädd att jag är likadan.
IP här, ena högerkurvan, Emil har gjort ett varv och glider in här nu. Där kom han. Hej Emil, hur känns det?
Jo, det är fint.
Du har åkt ett par varv här nu.
Ja, tre kanske.
Hur känns det? Du är så trött ut.
Ja, helt slut är. Smakar blod i munnen och svimfärdig. Svartna framför ögonen typ.
Hur länge sedan var du åkt skridskor?
Ja, när gifte du dig?
Jag vet inte. Jo, 2009.
Ja, då åkte jag senast en kortis då. Både din svensk sexa.
Ja, just det.
Men innan det...
Skitsamma, det ser ju ut som det var igår så här, du åkte. Du har ju... Du är vass.
Bra skridskor.
Ja.
Dina skridskor.
Det är ett härligt snöväder som sipprar ner här.
Otroligt romantiskt väder i ljusen.
Ja.
Hade man varit bättre med ord så hade man kunnat beskriva det här helt sagligt.
Vadå? Det är rugby målet.
Nej, hur snöflingorna singlar sakta genom
nattluften.
Ja, det är det jag gör nu. Okay. Men, och det var det.
Ja.
Så bra. Ja. Ja, men det är jättefint. Det är perfekt lagom snöfall.
Det är en och annan ensam skridskoåkare som talat på skär. Mycket långfärd här, fast i och för sig nu är det ser att många har hockeyrubbar för det.
Det är hockeyrör fast de åker långfärdsvis.
Ja, just det.
Som långfärd.
Ja.
Ja, det är skönt att vara ute på isen igen.
Du är taggad nu?
Men jag känner att jag... I belong på isen.
Gött. Ska vi ta ett par varv till innan vi lägger ner?
Ja.
Om man nu kan säga också, man kan gå in på vår sida på Facebook och se när Emil åker sitt signerade, patenterade Charlie Chaplin åk.
Signum.
Ja. Mycket Signum. Bra tv, tror jag.
Bra tv.
Ja. Vi hörs.
Tack. Ja, hej.